snusstort redan i maj är den tilltagande vattenbristen Europas nästa strategiska utmaning. Här är Europapodden.
Che succederà e che succederà? Che è finita la pacchia?
Für ein freies und offenes, gerechtes und friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi må komma till bunds i vad som har hänt.
Du lyssnar på Europapodden. Jag heter Caroline Saltzinger och vi spelar in det här på förmiddagen tisdagen den 16 maj. Hej Susanne Palme, Sveriges Radios EU-kommentator.
Hej, hej på dig.
Hej. Du, vi pratade ju Turkiet hela förra podden. Och så här 2 dagar då efter första omgången i presidentvalet där ju Recep Tayyip Erdogan fick flest röster. Vad kan du inte släppa från det här valet?
Jag vet inte, jag tänkte i förra podden då så lät ju de som var med ungefär som att de trodde att det skulle kunna bli oppositionen som vann.
Ja, det var ju flera tunga opinionsmätningar som gav oppositionen ledningen.
Men det känns väl att Erdogan, det blir väl som kanske jag hade trott då att det blir Erdogan och att även EU får leva med det.
Mm. En barnbarns älskande Gandhi kunde inte riktigt putta sultanen från tronen. Men det är ju en omgång kvar den 28 maj. Det kommer vi förstås följa här i podden. Men det är inte Turkiet vi ska prata om idag, utan vatten, eller snarare bristen på vatten och vad det kan komma att betyda för Europa. För såväl var och en av oss, också på en mer övergripande strategisk nivå.
Such scenes are normally associated with dry, hot summers. France hasn't seen proper rainfall for a month.
Fondamentale di regolazione dell'acqua, cioè
esatto.
Voi regolate.
Noi regoliamo il lago di Garda.
Die Okertalsperre im Harz. Füllstand gerade mal knapp 20%. Der Grund, die anhaltende Trockenheit.
Mm, för knappt hade kontinenten dragit en kollektiv lättnadens suck över att våren är här på riktigt. Att det stod klart att det inte blev någon fullskalig energikris denna vinter innan nästa orosmoln började tona upp sig. För på många håll i Europa har vårens spirande grönska kommit av sig. Vi är bara i mitten på maj, men torkan den är redan påtaglig och på sina håll till och med akut. Och värst är det i sydvästra Europa. Hallå Marie Nilsson, Boivå. Vår korrespondent i Paris.
Hallå där.
Hur torrt är det hos dig i Frankrike?
Ja, men alltså idag skiner i och för sig solen, men annars har det ju regnat rätt rejält just i Paris den senaste tiden, liksom på andra håll norröver i Frankrike. Så jag har faktiskt varit ute och hällt av faten på mina blommor på balkongen nästan varje natt. Men det är ju då tyvärr inte tillräckligt för att fylla på grundvattennivåerna någonstans. Och på andra håll i landet så har då trenden med mindre regn då än normalt fortsatt. Så att ja, nej, det är för torrt på de flesta håll.
Mm, det talas om den torraste vintern på 60 år, läste jag.
Ja, alltså i vintern så hade vi då 32 dagar utan regn, vilket då är ett rekord. Det vill säga vi hade flest nederbördsfria dagar i rad vintertid sedan mätningarna startade 1959. Så att den 1 april låg 75% av grundvattentäkterna i Frankrike under normala nivåer.
Mm. Här i studion finns också Marie-Louise Kristola, Sveriges Radios klimatkorrespondent. Hej!
Hej, vad trevligt att få vara med i den här
kul
fina
att du är här.
Podden.
Ja. Du Malou, om man då tittar på Europa i stort och så kanske lite extra då på de sydvästra delarna. Hur illa är läget just nu då jämfört med ett normalår, om det nu finns ett normalår?
Alltså vi kommer att få lära oss i den här podden idag att man måste skilja på olika sorters torkor. Det finns ju en liksom meteorologisk torka, eller jordbrukstorka pratar de ofta om i Frankrike. Och där ser det mycket bättre ut i Frankrike, norra Italien. Det har regnat på ganska många ställen i Frankrike de senaste veckorna. Så att jag följer till exempel en jordbruksmeteorolog på Twitter. Han var jublande glad nu. Han brukar alltid vara så orolig. Men nu var han så glad för att nu så har fodret till djuren kunnat växa. växa bättre och mycket, mycket bättre än förra året.
Det är det här vattnet som Marie just har hällt av från sin balkong.
Exakt det vattnet. Det ser också lite bättre ut i norra Italien som har varit också väldigt problematiskt. Men Spanien är ju fortfarande ett sorgebarn. Och sen grundvattenmagasinen som Marie var inne på, alltså det är ju fortfarande ett problem över stora delar av Europa.
Mm. Och det här beror ju dels då på att det långsiktigt regnar mindre. Förra sommaren var den torraste på 500 år, ja, enligt EU-kommissionens forskningsgrupp. Och sen så då kom en vinter med lite nederbörd. Jag gick in på EU-kommissionens observationscentrum som ju ständigt uppdaterar en karta över hur torrt det är i Europa. Och då ser jag att det finns ett vattenunderskott på mer än en femtedel av EUs territorium nu.
Absolut, och om man tittar, man kan ju mäta det här med satelliter också, och då finns det ju observationer som visar att ända sedan 2018 egentligen så är det ju en pågående torka över stora delar av kontinenten, och grundvattnet är väldigt lågt, även i länder som vi inte tänker på, även Tyskland. Österrike. Många Balkanländer har väldigt låga grundvattennivåer. Och det här beror ju på nederbördsunderskott under många år. Glaciärerna smälter. Glaciärerna är ju egentligen viktiga färskvattenmagasin som ska smälta lite fint sådär på sommaren, men de ska ju inte smälta bort helt. Och sen är det ju också att när det blir mycket varmare och värmeböljor, då avdunstar mer vatten. Mm. Och så beror det ju naturligtvis på hur vi använder vattnet, att det också är en överanvändning får man faktiskt säga på många ställen.
Susanne?
Får man ställa en dum fråga?
Absolut.
Vad händer då när grundvattennivån är låg?
Ja, då påverkar det hela naturen, och sen är det ju vissa städer till exempel. Här i Sverige så tar vi många städer som tar dricksvatten till exempel från grundvattnet. Och även vissa lantbrukare använder grundvatten när de bevattnar.
Och det blir som en reserv kan jag tänka mig just när det som förra sommaren är extremt torrt. Du Marie, du har ju nyligen kommit hem från Spanien. Hur tydligt ser man då ändå spåren av förra sommarens torka och nu då den ovanligt torra vintern där?
Jag var ju nu då senast i Andalusien som är en av de två regioner som är hårdast drabbade av torkan. Och där är alltså naturen helt gulbrun. Det är ju ett väldigt kuperat landskap med så här mjuka, härliga bergskullar då av lantbruksmark. Och där brukar det vara vårgrönt så här års. Men alltså helt brunt och gult. Och sen då, så till det då, så kom då den här enorma högsommar värmen på 35 grader som vi hade där i slutet av april, början på maj. Och när jag var där då så slogs det ju alltså värmerekord på 50 platser. Så att det var nästan som en lite så här apokalyptisk känsla skulle jag nog säga.
Vi kan väl höra hur det lät när du träffade en lantbrukare där under din resa. Miguel Rey heter han.
Det här trädet har bara detta blomstånd som kan ge frukt. Och sen ett till, säger mangoodlaren Miguel Rey till Ekot. I övrigt är trädet tomt. Han bryter döda grenar från träden och visar hur skotten torkat på dem. Risken är dessutom stor, tillägger han, att de få pyttesmå omogna frukter som nu finns har hunnit dö innan det är tid att skörda.
Det var Miguel Rey det där. Vill du berätta lite, Marie, vad var det han sa här?
Ja, men han bjöd ju då in mig till sin mangoodling och visade runt mig liksom, och ni hörde ju här hur han bröt torra kvistar och visade mig döda skott på de små träden med sina tjocka mörkgröna löv, och träden hade ju knappast inte alls blommat i år. Det fanns bara några få blomklasar på några få träd då, som kommer kunna ge frukt. Men enligt min bedömning så kan inte det där vara mer än möjligen för husbehov. Och sen visste han ju heller inte då, eller man vet ännu inte hur många av de här mangofrukterna som kommer att kunna bli stora, härliga, gula, saftiga saker att njuta av vid skördetid, och hur många som faktiskt bara liksom torkar in under sommaren som ju närmar sig nu. Och han var ju då otroligt frustrerad över att politikerna, som han tycker det då, inte engagerar sig mer i småböndernas situation. Han kände sig väldigt övergiven, det var väldigt tydligt. Och det han hoppas på då är att de nu ska bygga en avsaltningsanläggning som kan ge vatten som han kan använda att vattna med. För nu då, det enda han får använda, det är återanvänt vatten från reningsverken. Och det är ju då vatten som i och för sig delvis är renat, men som absolut inte går att dricka eller använda liksom för husbehov eller sådär. Och det vattnet gillar inte hans avokadoträd, sa han. För det är ju då smutsigt vatten. Så att för honom då så är situationen så allvarlig nu att han tror att han kommer att behöva ta ner sina avokadoträd. Att antingen så kommer de att dö eller så kommer de att få så kraftiga skador av den här torkan att de inte kommer kunna ge någon frukt framöver. Så att det var verkligen sorgligt att träffa Miguel Rey i den här enorma hettan och i detta gulbruna landskap.
Mm. Du Susanne, jag tänker att jordbrukspolitik, det är ju en kärnfråga för EU. Kan bönder som Miguel Rey hoppas på något stöd från Bryssel i den här situationen?
Det finns ju det kallas för jordbruksreserven som inte är så stor. Där har ju nu polska bönder till exempel och flera länder i Centraleuropa har fått pengar från jordbruksreserven på grund av det här med spannmålet från Ukraina som har konkurrerat ut deras bönder då. Och det där har väl lett till lite gruff där från södra Europa att de tycker att vi då. Och nu vad jag förstår så kommer Portugal ha krävt nu att på nästa jordbruksministermöte om några veckor så har de krävt att man ska prata om pengar till Sydeuropa eller till de länder som drabbas av torka. Men det är inga stora pengar kvar i den här jordbruksreserven så att vi får väl se. Och det blir säkert pengar för att det måste vara ju någon rim och reson liksom. Man kan inte bara tänka på Ukraina.
Mm.
Det är väl så det uppfattas lite grann att EU bryr sig bara om att hålla ihop
mot, de länder som
alltså för att hålla ihop EU då när det gäller Ukraina. Men samtidigt så drabbas de här länderna väldigt hårt.
Malou, för att fortsätta och teckna den här lite dystra bilden, och jag vet att du var i norra Italien i Pådalen i början av våren. Där var ju torkan akut då i somras. Hur ser det ut där nu?
Det var ju också en historisk torka. Alltså italienska regeringen införde ju undantagstillstånd i stora delar av landet just för att det var så otroligt torrt och dricksvattnet tog slut i många kommuner. Och då ska man ju, det betyder ju inte alltid att allt vatten är helt slut, men att det vatten som är på den kvaliteten så att man kan dricka det, det tog slut. Och nu när jag åkte dit i mitten av mars, då var ju oron väldigt, väldigt stor därför att de här vinterns regn som brukar återställa situationen, de hade ju uteblivit. Så att då var det liksom ännu fler, då var det kommuner redan då i mars som hade börjat införa alltså vattenrestriktioner och man kunde inte dricka vattnet och sådär. Och jag träffade en lantbrukare, Filippo Palara, som han hade bytt helt grödor. Han fick hela sin majs förstörd förra året. Majs är väldigt vattenkrävande och det vill helst ha omkring 28 grader och lite fukt hela tiden för att växa bra. Men förra året i norra Italien, där i Pådalen, där han då också bor och arbetar, där var det ju värmeböljor från maj till september och det var, temperaturen låg på mellan 35 till 40 grader. Det klarar inte majs. Och dessutom måste man vattna, de behövde konstbevattna dag och natt. Han kallade det här för en perfekt storm därför att allt blev ju dyrare. Vattenpriset, dieselpriset, energipriset på grund av Ukraina-kriget och energikrisen. Och då, nej men de klarade inte det. Och så förstördes majsen. Så att han hade ju bytt då till vete och lite nya bättre teknik och sådär för att vattna mindre. Och hoppas nu då att det ska bli bättre i år. Och som sagt, det har ju regnat nu de senaste veckorna i det här området i norra Italien som var värst drabbat. Så att en del är bättre och en del av de viktiga sjöarna har fyllts på. De tar mycket vatten till bevattning från sjöarna. Men den stora Gardasjön till exempel ligger fortfarande på oroande låga nivåer. Och även floden Po ligger på lägre nivåer än normalt och därifrån tar de också väldigt mycket vatten till bevattning. Så att oron kvarstår ju, nu beror det ju på hur sommaren blir.
Mm.
Men det vet vi ju inte ännu.
Nej, precis. Det är lite som att senaste veckornas regn blir som ett plåster som man lägger på ett sår som egentligen är väldigt mycket större som fortfarande finns kvar där under, eller hur? Det vill säga de låga grundvattennivåerna.
Ja, men det kan man, och förändringarna i nederbördsmönster i det här området, därför att där är det ju så också. Och det var ju den stora jordbruksorganisationen Coldiretti och även en myndighet som heter ANBI som övervakar vattentillgången i Italien. De har i flera år sagt: vi måste se till att samla in det regnvatten som ändå kommer. De påstår att det kommer fortfarande, det regnar fortfarande lika mycket i norra Italien. Det är bara det att det regnar på ett annat sätt. Det kommer inte jämnt utspritt över mars, april, maj som det brukar. Utan det är torrt, 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 torrt. Och sen så kommer allt som skyfall på en gång. Och då kan inte marken ta emot det. Och det blir stora översvämningar. Det blev det ju här runt Bologna för någon månad sedan. Och mycket förstörelse. Jag tror till och med att det var några människor som omkom där under de här översvämningarna. Och då säger de här organisationerna: vi måste bygga stora regnvattenreservoarer så att vi kan ta hand om det här vattnet. Mm. Idag tar man bara hand om 10% av vattnet. Och de menar att det här skulle kunna gå ganska snabbt. Mm. Bara på några år skulle man kunna bygga upp så många dammar, de vill bygga 10 000 så att man kan samla in en tredjedel av det här vattnet.
Man måste anpassa infrastruktur, hitta en beredskap.
Ja, precis.
Marie, för att återvända till Spanien, jag tänker att det som Miguel Rey där som vi just hörde har råkat ut för är ju liksom inte något enskilt fall, utan det här är ju en stor fråga i Spanien, gissar jag på. Så hur reagerar politiken där på vattensituationen?
Ja, men hela landet är ju mer eller mindre drabbat av torka. Det är ju ett land som liksom har haft problem med torka sedan alltid. Alltså det är ju en torr del av Europa. Liksom. Och just nu så skapar ju den här vattenbristen ordentliga konflikter i Andalusien, inte minst där jag var. Där är det ju nämligen så att nationalparken Doñana, som är en av Europas viktigaste våtmarker, är just nu hotad av vattenbristen. Och lantbrukare i området då, som odlar jordgubbar, sådana här goda härliga spanska jordgubbar, har nämligen byggt brunnar då utan tillstånd i området för att använda till bevattning av sina åkrar. Och de tar då vatten från det här reservatet som blir liksom som dränerat. Alltså vattnet behövs ju där. Och då är det så att det lokala styret då har, alltså i regionen där, fått kritik för att inte skydda Doñana av då både EU-kommissionen faktiskt och den nationella regeringen. Så att det här har nu blivit en fråga i regionalvalet här i maj. För den styrande högern har lovat, den sittande styrande högern har lovat att göra de här olagliga brunnarna lagliga om de vinner. Så att det här är ju en otroligt svår fråga, därför att det handlar ju om överlevnaden för traktens många jordbruksodlare då, och även lantbrukare som odlar andra frukter och bär och så. Så att det är inte en lätt fråga. Du kan inte odla utan vatten.
Jag vet att Spaniens premiärminister Pedro Sanchez har sagt att vattenbristen kommer vara en av de centrala politiska debatterna och en källa till då regionala motsättningar i Spanien de närmaste åren. Det låter lite som att man märker det här redan, eller?
Ja, absolut. Regeringen och premiärminister Sanchez är ju jätteengagerade i frågan. Det här är en enormt stor fråga i Spanien, och absolut att det skapar konflikter ute i landet på liksom de lokala regionala nivåerna.
När jag läser på om vattensituationen så påminns jag om det som vi talar om alldeles i början av podden, energikrisen. Det finns liksom så mycket paralleller, alltså att man hoppas på vädret, att det handlar om att spara, att det handlar om begränsade resurser. Malou, du sitter och nickar. Berätta, du ser också paralleller här.
Ja, jag tänker på Italien igen och de här organisationerna som jag nämnde, den stora jordbruksorganisationen Coldiretti och den här vattenmyndigheten ANBI. Alltså, de säger ju att det här har vi vetat om, vi har sett det här i decennier, men regeringen tror fortfarande att nej, men snart börjar det regna. Snart kommer det att regna igen och då återställs liksom, situationen, och behöver inte göra någonting åt det. Och en annan parallell är ju Frankrike. Vi kommer väl komma in på det, vad de olika regeringarna försöker göra för att vi ska klara situationen. Och de har ju sagt att privatpersoner var så bra på att spara energi under kriget, så att de vill ju prova samma metod nu för att få privatpersoner att spara vatten. Alltså någon sorts appar och sånt där som man ska ha i mobilen, som ska påminna en hela tiden om att man ska använda mindre vatten.
Vad tänker du, Susanne?
Jo, men vad jag tänker, det är en annan sak som vi ser nu redan. Det är något sorts backlash när det gäller den gröna omställningen. Som, jag såg Österrike var ute nu till exempel, och jag vet att EPP, den kristdemokratiska partigruppen som är den största då i Europaparlamentet, de har sagt att nu får det räcka med reformer, till exempel att man nu håller man på att förhandla om bekämpningsmedel inom jordbruket. Bönderna klarar inte mer. Nu får det räcka.
Man vill inte ha fler pålagor i ett läge där det har varit så mycket.
Och då hänvisar man ju till bland annat sådana här saker, att det bördan är för tung helt enkelt för de egna jordbrukarna.
Så. Finns det en ovilja att se på vatten som en begränsad resurs, Malou?
Ja, och så finns det en ovilja att se på hur vi har byggt upp vårt samhälle och hur vissa verksamheter använder väldigt mycket mer vatten än andra. Och om vi tänker på Frankrike igen, där när president Macron lade fram sin vattenplan för någon månad sedan för att få hela samhället att spara vatten, så var han var ju ganska mild ändå mot landets jordbrukare. Och där finns det ju många som menar att vi kommer inte kunna fortsätta med den här sortens väldigt intensiva jordbruk som vi har i Europa. Stor uppfödning av djur till exempel. För att återgå till majsen, väldigt mycket av majsproduktionen i de här länderna används ju som foder till djur. För att vi sen ska kunna, i Italien till exempel, få god parmaskinka och jättegod parmigiano-reggiano, den här goda osten. Ja, till det behövs det mycket, mycket kor, och de föds upp med majs, och majs är enormt vattenkrävande. Men just den där kopplingen är det inte så många politiker som pratar om. Däremot är det många miljöorganisationer som pratar om det. Och det finns en annan koppling också till våtmarkerna. Marie nämnde den här Doñada, heter den va?
Doñana,
den stora omstridda våtmarken nere i sydvästra Spanien. Det finns ju liknande områden i hela Europa där forskare och också en del miljöorganisationer och gröna partier säger, alltså ska vi göra någonting åt det här, då måste vi vara försiktiga och värna våra våtmarker, och vi måste kanske till och med återställa våtmarker. Det finns i många länder ser det ut så, därför att det är de som egentligen buffrar vatten på allra bästa sätt och se till att också fylla på grundvattenmagasinen. Men det vi har gjort i många länder är ju att vi har dikat ut de här områdena och så har vi gjort jordbruksmark istället.
Susanne?
Ja, men nu förhandlar man väl fortfarande den här restaureringen av natur eller vad det heter. Och där bland annat handlar det om återställning av våtmarker.
Mm.
Och det är ju inte helt enkelt vad jag förstår, de förhandlingarna.
Nej, det är verkligen inte enkelt.
Nej, och jag tänkte de här miljöorganisationerna som sätter sig på
de som klistrar sig
på motorvägen. De är väl engagerade i det där, men jag kan inte frågan alls, men jag vet i alla fall att det är ingen enkel sak att tvinga länder att återställa våtmarker.
Mm. En annan parallell till då energikrisen är ju att vår vattenförsörjning är avhängig av infrastruktur, och det här är då potentiellt sårbar infrastruktur. Hur ser våra vattensystem ut i Europa då idag? Hur väl fungerar de, Malou?
Nej, men det är ju mycket som är väldigt eftersatt. Man brukar säga att ungefär en fjärdedel av Europas dricksvatten läcker ut genom dåliga, gamla, trasiga vattenledningar. Så ser det ut. Och det finns faktiskt problem med det även i Sverige. Kanske inte så mycket i samma utsträckning de här läckande rören, men att vi har gammal infrastruktur som skulle behöva ses över för att vi ska kunna, ja, för att vi ska klara den här situationen. Även med när det kommer för mycket vatten så måste vi kunna ta hand om det också. Så att det finns en hel del problem när det gäller sånt som man skulle behöva åtgärda. Men det är ju inte heller så lätt, och det är dyrt att börja gräva upp gamla vattenrör och ersätta dem.
Mm. Om man tänker på ett lite strategiskt plan, hur viktigt är vatten, alltså en stabil, pålitlig vattenförsörjning för Europa, liksom strategiskt, geopolitiskt? Kan vattenbrist och konsekvenserna för jordbruket till exempel försvaga Europa? Är det dags att lyfta det här till en mer strategisk nivå, Susanne? Talas det om det här i Bryssel?
Nej, men jag tror att mitt intryck i alla fall är ju att det är lite yrvaket. Den här diskussionen kommer väl kanske nu. Ja, men det EU har gjort, du nämnde i början den här att de använder den här EU-satelliten Copernicus för att få en bild av hur det ser ut med torkan, och det går in en massa pengar i det där, och det är en gemensam angelägenhet. Sen har man ju liksom byggt ut räddningstjänsten, att man kan åka ut och hjälpa länder som drabbas av översvämningar eller
bränder. Ja, vid akuta situationer.
Ja, precis. Men så mycket annat. Det verkar inte som vi är där ännu, men det kanske kommer då.
Vad säger du, Malou?
Ja, men om man tittar på vattenanvändningen i Europa så finns det ju siffror som säger att alltså, de som använder allra mest vatten, ungefär 45%, det är industrin. Och sen är det jordbruk ungefär 30%. Men det är ju även väldigt mycket, mycket vatten används ju till vår energiproduktion. Och det är ju lätt att tänka vattenkraft till exempel. Och det
är givet.
Ja, det är ju givet. Men ta även franska kärnkraftverk. Vi vet ju att när många franska kärnkraftverk ligger nere, då påverkar det energianvändningen i hela Europa och även energipriserna.
För vatten behövs för att kyla ner reaktorerna.
Och då är det så, precis. Alltså, de kan ju stå nere av olika anledningar. Men på sommaren så händer det att man faktiskt får dra ner produktionen i franska kärnkraftverk ibland, till och med stänga av dem om det blir väldigt varmt. Därför att då blir vattnet som används för att kyla av reaktorerna, det blir för varmt. Mm. Och då kan man inte köra dem på topp. Och det här påverkar direkt.
Precis.
Och det har vi sett i flera år. Det här var också någonting som Macron tog upp när de presenterade nya vattenplanen. Att fransk kärnkraft till exempel måste bli bättre på att uppfinna system och ny teknik så att man kan klara sig med mindre kylvatten och så. Så att det här, då påverkar det oss också direkt.
Mm. Marie, där på plats i Frankrike, hur talas det om det här?
Ja, men just nu så är ekonomi, investeringar, köpkraft i fokus i den franska debatten. Men alltså, under våren har ju torkan varit extremt i fokus. Det är det man har pratat om också, pensionsreformen såklart. Det har ju inte regnat och det har varit, och glaciärerna smälter. Alltså, det har varit en gigantisk fråga, kan man väl säga. Den har ju liksom, den här frågan om torkan och klimatet och så har ju liksom inte kommit till Sverige, om jag jämför med hur det är här. Det är liksom ingen som ifrågasätter att det här är på gång eller att det liksom är effekter av uppvärmningen. Vi ser varken göra av mig i Frankrike eller Spanien. Sen är det klart att det fortfarande finns de som menar att vi kan inte göra mer här i Europa än vad man gör i Kina. Så att den politiska diskussionen finns ju fortfarande. Men jag upplever ändå att det här är liksom, ja, jorden är rund och klimatuppvärmningen är här, så att säga. Och jag menar, som presidenten, som Marie-Louise har pratat om här nu, om den här vattenplanen och sådär. När Emmanuel Macron pratar om den här frågan så pratar han ju om att det är århundradets utmaning.
Att vattenbristen är det? Eller klimatfrågan?
Ja, vattenbristen. När han presenterade sin vattenplan, då pratade han om att det var århundradets utmaning. Därför att de vetenskapliga modellerna visar att vattentillgångarna i Frankrike kommer att minska med 30-40% fram till år 2050. Så att det här med att minska vattenförbrukningen är avgörande, och man måste titta på det långsiktigt då. Genom att det är, som Marie-Louise är inne på, odla annorlunda, minska läckage i vattenrör är en jättestor fråga här, och att återanvända vatten i mycket större utsträckning då. Och pratar också om att man måste liksom prissätta vatten, att det ska vara väldigt billigt liksom de första litrarna man använder, men att liksom, man måste tänka på hur mycket man använder för att det finns en begränsning.
Susanne?
Nej, men jag bara tänkte, det bara slog mig, EU har ju visat förmåga att kunna liksom visa handlingskraft. Det såg vi nu med Ryssland. Att där blev det väldigt bråttom nu att minska beroendet av rysk gas. Och då pumpar ju in pengar i att bygga sådana terminaler för flytande naturgas. Man tecknar avtal med olika länder. Man har hur mycket resurser som helst för det här. Och vad händer nu? Nu står vi där med facit i hand och så visar sig att allt det här kanske inte ens behövs, därför att konsumtionen har minskat så himla mycket. Så att vi behöver inte ersätta den ryska gasen. Men då fanns liksom, i det krisläge som var, så mobiliserade man så enormt. Och plötsligt så hittade man ju pengar både här och var, och den här gamla coronafonden och det ena med det andra pengar. Så att det visar att i ett krisläge så kan man ju agera. Sen om man gör rätt sak då. Här, nu står man ju där med de här stora investeringarna som man kanske inte ens kommer att behöva. Så nu kommer en ny diskussion om det då.
Men är inte vattenproblematiken lite som grodan och badvattnet, att det blir sämre stadigt lite granna, och när det väl kommer en smäll som i somras med torkan och hettan, ja, då kan man förklara det som en exceptionell händelse?
Jo, i vissa länder, men inte i andra. För där finns det ändå en medvetenhet, känner jag. Men om jag får ta ett annat exempel, nu pratar vi mycket Frankrike här, men det här är ett annat exempel på konflikter. I sydvästra Frankrike, i ett departement, ska jag säga, jag börjar prata franska, departement, som heter De Sèvres, där har det i 10 års tid kanske, så har bönderna redan fått vänja sig vid att man inför vattenrestriktioner i stort sett varje år. Och det är också ett område med väldigt mycket intensivt jordbruk. Så att där har ju då lantbrukare börjat gå ihop i kooperativ och vill bygga stora reservoarer, bassänger. De kallas för megabassin, de här allra största megabassänger, för att inte samla in regnvatten men pumpa upp grundvatten på vintern, när de då menar att då finns det tillräckligt, och så sparar de det till sommaren när det ofta införs vattenrestriktioner och kan bli förbjudet att bevattna. Så då har de liksom lagrat upp det här så att de kan ha det på sommaren, och då tycker de att då gör det ingenting om vi vattnar, för att då tar vi ju inget vatten utöver det, så då räcker det till resten av samhället. Men det här har ju blivit en jättestor konflikt, därför att vilka är det som använder det här vattnet då? Ja, då menar motståndarna, och det är både politiska partier och forskare och miljöorganisationer, att det här handlar om en liten minoritet av lantbrukare, så ungefär 6-7%, som just har den här sortens väldigt intensivt jordbruk, ofta majs till exempel, som de odlar till som djurfoder, och de måste då använda mycket vatten för att bevattna. Problemet är då också, varför har det blivit så omstritt just här? Det finns sådana här bassänger på andra ställen i Frankrike också, där det inte har varit lika mycket bråk. Jo, därför att det här är ett område som tidigare var en sorts våtmark, ända fram till 70-talet ungefär. Alltså en mark som var liksom naturligt väldigt fuktigt, det var vått i marken, en väldigt speciell flora och fauna i just det här området. På 70-talet så började man tömma, dränera det här området för att få mer jordbruksmark och mer och mer och mer. Och där har faktiskt Frankrike fick liksom bannor av EU som sa att så här kan ni inte göra. Här finns det ju naturparksområden och så som ni håller på att förstöra helt. Frankrike gick för långt där, och då så har man då jobbat med att försöka återställa en del av den här våtmarken. Och lantbrukarna säger, vi har gjort tillräckligt, nu kan vi ta resten till grundvatten till våra bassänger. Medan motståndarna och kritikerna säger, det har ni inte alls det. Det är fortfarande risk för att om ni pumpar upp grundvatten på vintern, då kommer det inte att räcka till resten av naturen här, som behöver mycket vatten djupt ner i marken för växtlighet och för djur och så. Så att där har det blivit verkligen en sån konflikt.
Och en konflikt som ledde till sammandrabbningar, ganska våldsamma.
Absolut, det har ju varit stora. Det var ju också i mars där, så var det ju tiotusentals demonstranter som kom dit, även tillresta från andra länder, och drabbade samman med flera tusen poliser i en olaglig demonstration, ska man ju påminna om. De fick ju inte demonstrera där. Mm. Och de demonstrerade mot planerna på att bygga ännu en sån här megabassin i Sainte-Soline. Och för att få en känsla av hur stora de här är, de kan vara som 70 olympiska simbassänger. Mm. De är enormt stora.
För att få en bild av hur stor konflikten som utspelade sig där då var, så använde polisen alltså 4000 tårgasgranater för att hindra demonstranterna.
Och så helt klart så blir det ju konflikter, ibland till och med våldsamma sammanstötningar mellan olika intressen. Mm. Men finns det också en risk, tänker jag, att det kan bli konflikter mellan länder som säger till exempel delar en flod?
Ja, det finns sådana konflikter redan. En flod som rinner från sydvästra Spanien in i Portugal och ska ut i havet på den sidan. Och där tas en stor del till exempel till energiproduktion på spanska sidan. Och då så är ju bönderna på portugisiska sidan har varit arga i många, många, många år och sagt att Spanien tar för mycket av det här vattnet som vi behöver till vårt jordbruk.
Mm. Marie, vi har ju hört om olika länder, inklusive Frankrike, som har antagit nationella vattenstrategier. Kan du ge oss några exempel på vad gör man i Frankrike för att minska vattenanvändningen?
Ja, alltså konkret så har man ju lokalt och regionalt så har man infört vissa regler redan nu. Nere i departementet Pyrénées-Orientale till exempel, som är allra södraste Spanien ner mot den spanska gränsen. Där har man då infört restriktioner bland annat när det gäller då bevattning av åkrar. Man får inte fylla pooler, man får inte använda duscharna på stränderna. Man får inte heller vattna trädgårdslandet eller trädgården. Inte fylla privata pooler. Golfbanorna får bara vattnas nattetid om man använder återanvänt vatten. Och tvätta bilar får man bara göra på stationer som återanvänder vatten. Och märk väl då att det här är alltså inte akutåtgärder som införts efter en ovanligt torr och varm sommar. Utan det här är åtgärder som införs på våren innan den normala torkan har slagit till.
Mm. Får vi se hur det blir i sommar. Malou, om vi återigen lyfter ögonen och tittar lite på helikopterperspektiv, vad kan konsekvenserna för Europa, för kontinenten, som ju är sammanvävd, bli av att vi då alltså har befunnit oss i torka sedan 2018, om man får tro universitetet i Graz, men liksom om det här då är en utveckling som vi kan, ja, men i princip räkna med kommer fortsätta.
Mm.
Vad kan de liksom strategiska konsekvenserna av en vattenbrist för kontinenten bli?
Ja, men dels så påverkar, om jordbruket påverkas i stora jordbruksländer som vi har pratat om nu, Italien, Spanien, Frankrike, Portugal, så är ju det förstås, det påverkar ju oss direkt.
Mm. Självförsörjningen, ja, som ju är ett mål för, eller att man ska vara med.
Ja, naturligtvis. Och det, jag menar, det har man ju sett redan i vinter faktiskt, när Storbritannien skyllde sin brist på tomater på att de inte fick tillräckligt från Spanien som inte kunde producera. Efter en torr sommar så kom sen köldknäppar under vintern, och då helt plötsligt så fanns det inte tillräckligt mycket tomater att exportera. Nu vet jag inte om just Storbritannien problem att försörja sig med grönsaker också berodde kanske på Brexit, som en del faktiskt sa i landet där då. Men så det är ju ett exempel. Olivskörden har ju varit väldigt påverkad, så det är bara ett annat exempel. Men det är klart att vår egen självförsörjning när det gäller mat kan ju påverkas. Och sen har vi varit inne på det här med energiproduktionen också. Och sen så tror jag faktiskt att vi kommer att kunna få se fler konflikter som kring den här floden Tagus, som jag kom på nu vad den heter, som alltså där Portugal anklagar Spanien för att ta alldeles för mycket vatten, och inte bara till energiproduktion utan också till dricksvatten och även till jordbruk innan den kommer ut på portugisiska sidan. För det här har faktiskt varit en konflikt i decennier, och jag tror att vi kan få se fler av den sortens konflikter där det liksom påverkar flera länder.
Mm. 1 juli så tar ju ett av länderna som har drabbats hårdast av vattenbristen som vi har hört om hittills i år över EU-ordförandeskapet efter Sverige, nämligen Spanien. Kanske kan den här frågan bli lite mer på tapeten då, särskilt med tanke på det vi hörde att premiärministern Pedro Sánchez sa om vatten. Vad tror du om det, Susanne?
Jag vet inte riktigt vad som står i deras, vad de har för ambitioner nu för sitt ordförandeskap, men det är klart att den här mer kortsiktiga frågan om att stötta bönder som drabbas och så, det kan man ju mycket väl tänka sig att det blir en stor fråga under sommaren och hösten.
Alltså det finns ju en annan sak som hänger ihop med det här när det blir väldigt, väldigt torrt i markerna, det är ju att risken för bränder ökar, och där är ju EU mer direkt inblandat. Alltså om vi får den här sortens enorma bränder som det var i Frankrike och i Spanien i förra året. Alltså det var ju liksom historiskt stora bränder som förstör både infrastruktur och landskapet för flera decennier framåt. Och människor måste evakueras och fly från sina hem. Så den sortens väldigt dramatiska, omskakande händelser tror jag också är någonting som gör att människor som upplever det här blir omskakade, och där hjälper ju EU till och har byggt upp liksom en solidaritet mellan länderna och bygger upp ett gemensamt brandförsvar och så också.
Så Sverige var emot i början tills vi själva drabbades.
Tills vi själva hade stått
för ändå.
Marie?
Jag skulle verkligen bara vilja säga att det kommer att krävas otroligt skickliga europeiska politiker som navigerar då mellan å ena sidan omsorgen om vår natur, miljö, flora, fauna, insekterna måste ju överleva, och å andra sidan europeen som behöver jobb inom jordbruk, industri och så vidare. Det där kommer bli en utmaning för våra politiker, och ja, det kommer vara helt avgörande för lugnet på vår kontinent.
Dagens Europa-podd slutar där. Tack Marie Nilsson Borg, Sydeuropa-korrespondent, Marie-Louise Kristola, SRs klimatkorrespondent och förstås Susanne Palme, EU-kommentator. Europa-poddens producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Caroline Saltzinger, och vi alla säger tack för att du har lyssnat.